Då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna till Anton och Jonas. Idag pratar vi om det väldigt tråkiga ämnet som har tagit mycket utrymme i svensk offentlighet den senaste veckan. Och det handlar förstås om mordet på Mikael, den 39-årige pappan som var ute med sitt barn när han blev trakasserad ska jag säga av något invandrargäng i Skärholmen tror jag, där han befann sig och beslutade med att en i det här gänget tar fram en pistol och skjuter honom i huvudet faktiskt, mitt framför hans barn. Och det här är ju, vi brukar oftast inte prata så mycket om enskilda händelser av det här, en enskild våldshandling eller ett enskilt övergrepp eller vad det nu skulle kunna vara. Utan vi brukar ju ofta prata mer om koncept och lite mer liksom abstrakta saker och sånt där. Men det här är så pass allvarligt att det verkligen kräver ett helt eget avsnitt. För i grunden så är det ju faktiskt såna här saker som allting handlar om. Det är såna här saker som är det som egentligen är viktigt. Och det handlar förstås om att vi har ett samhällssystem som politikerna har byggt upp nu under några årtionden där sådana här saker händer och där personer som Mikael, som en helt vanlig person som inte har gjort någonting för att förtjäna ett sånt här öde, blir utsatt för en våldshandling som åtminstone jag mer skulle associera med en krigszon, med liksom paramilitära styrkor som åker runt på bygden och begår övergrepp i vilket möjliggörs av att det inte finns någon lag och ordning. Det här är ingenting som borde vara möjligt att det förekommer i ett civiliserat rättssamhälle, men nu har det förekommit och nej, jag blir illa berörd alltså. Jag lämnar över lite till dig Jonas. Du får gärna berätta dina tankar om det här. Vad var din liksom första upplevelse och vad du tänker kring det här?
Ja, verkligen. Det är fruktansvärt. Och man blir chockad är nästan fel ord att säga. För det är ju en enskild händelse så här som vi lyfter upp och som vi tar utgångspunkt för samtalet. Men med den samhällsutvecklingen som har varit och de tendenser som har funnits i samhället de senaste 40 åren sen vår maktelit bestämde sig för att det här är linjen vi ska gå på, och då har ingen opposition eller oroliga röster eller någon form av empiri som har påvisat att det här håller inte, det här går åt väldigt fel håll. Och det har ju funnits allt ifrån vetenskapliga studier till faktiskt journalistiskt arbete och bara den egna upplevelsen av medborgare på lokala planet i de här, vad man ska kalla för, utanförskapsområdena sen slutet på 80-90-talet, början på 2000-talet, över att, och jag håller med dig där, att man kan göra jämförelse till krigszoner just på grund av hur brottsoffren kategoriseras av de här förövargängen som är invandrargäng. Och de har kategoriskt gett sig på svenska flickor, svenska pojkar, för att dels är det fritt villebråd att vi inte har samma klanstruktur som de har inom de egna gängen, eller vad man ska kalla det. Man kan kalla det för släkten många, många gånger också. Att det finns ingen kostnad på samma sätt att ge sig på en svensk, för att ge dig på en svensk om då är det svenska rättssystemet som du har att oroa dig för. Du har inga konsekvenser utanför det. Till skillnad från om du till exempel ger dig på någon som har starkare släktband som är beredd att spela utanför det svenska rättssystemet för att skipa egen rättvisa. Och tillsammans, parallellt med det här lagret, så har vi också haft ett samtalsklimat där svenskar har förnekats och förnedras i det allmänna samtalet. Och så fort det har hänt någonting åt det andra hållet så har det förstorats. Alltså säga att det här skulle varit Nu, det här dådet är så fruktansvärt så att det har ju fått ett genomslag inom mainstream. Men vägen för att komma hit har varit lång och det har varit många rent utav vidriga dåd längs den här resan som inte har fått någon uppmärksamhet alls för att det har varit fel kategorigrupp utav förövare kontra brottsoffer. Alltså de gånger, de få gånger som det har varit svenska förövare och ett invandrarbrottsoffer så har det fått enorm medial uppmärksamhet. Även fast det har varit rena bluff och båg händelser som till exempel när det för ett årtionde sedan målades upp över att det skulle vara svenska ungdomar som hällde mjölk på somaliska ungdomar i någon form av vithetsnormativ attack som visade sig vara rent påhitt. Det fick enorm mediauppmärksamhet samtidigt som gruppvåldtäkter, förnedringsrån till den utsträckningen att det till och med är våldtäkter mot, ja nu senast som jag kommer ihåg från huvudet, det var ju också en sån händelse som var så abnormal, så långt utifrån vad vi betraktar vad som kan ske i ett normalt samhälle. Och det var ju den här gruppvåldtäkten och grupprånet mot någon stackars tonårspojke i Solna på kyrkogården. Och jag tror att man ska verkligen ta till sig, och man måste verkligen börja tänka på, det är att glömma bilden utav Sverige som ett normalt fungerande land som är tryggt. Och har man den villfarelsen att Sverige är ett tryggt land, då är man ganska farligt ute. Jag fick till exempel, jag befinner mig i Sydafrika nu, jag fick frågan för någon månad sedan jag varit här ett tag, att om det inte är farligt att vara i Sydafrika. Och det korta svaret är ju att ja, men Sydafrika är en del av Afrika. Afrika är farligt och det är även Sydafrika. Men just den vetskapen av att man vet att Afrika är farligt, Sydafrika är en del av Afrika, samma tendenser som finns i Afrika med den oerhört sjuka brottslighet som finns i Afrika. Allt ifrån att människor blir lemlästade och man ska använda kroppsdelarna till någon form av medicin, vilket förekommer även i Sydafrika, gör att när man befinner sig i sådana här områden så har man det medvetandegörandet utav hur farligt det är här och man agerar därefter. Och tar man då till exempel den här situationen som hände i Skärholmen, att hade den hänt, dels så hade den inte hänt i Sydafrika på det sättet, för i Sydafrika, just på grund av att man har medvetandegjort att det är ett farligt land, så är man inte ute och rör sig i samhället till fots eller till cykel. De här pappan och sonen var ju till cykel. Så redan där har man kommit till en grad över att vi kan inte röra oss i samhället som man kan göra i ett normalt samhälle. Och det är ju någonting som kommer komma även i Sverige. Och om man nu mot förmodan skulle hamna i en sån situation så kan man inte tillrättavisa människor, de här ligisterna, de här gängen, hur som helst, för man inte sitter på ett eget stort våldskapital. Jag tror att det var ju bara förra året som det var en svensk pappa som sa till några invandrarungdomar som trakasserade hans dotter på badplatsen. Och de stack därifrån och ringde dit några äldre släktingar som misshandlade den här pappan framför sin dotter. Eller framför hela sin familj. Och det hade också lika gärna kunnat sluta med ett dödsfall. Det var en grov misshandel och stod och hoppade på honom. Och det är någonting vi måste förhålla oss till, att det svenska rättssystemet är inte uppbyggt för att hantera de här gängen, de här klanstrukturerna som har kommit hit. Och vi kan inte förlita oss på rättssystemet av att hantera det här. Vilket gör det än mer patetiskt när man ser de etablerade partierna gå ut i ge läpparnas bekännelse till att ja, nu behöver vi med de här hårda åtgärderna komma till rätta med det här problemet. De är ju upphovsmakarna i grund och botten till att vi har de här problemen. Och kollar man på vad det är de vill göra, de vill se strängare straff och de vill se en mer fostrande skola. Och tar man alla de här åtgärderna som de vill göra så ser jag fortfarande inte att problemet är löst. Så länge vi befinner oss i det här systemet så måste vi tänka oss utanför det här systemet. Och det är där jag tror att många har ett problem. För vi pratar om de här utanförskapsområdena, att befinner man sig utanför samhället så är det farligt. Men nu har vi kommit till den här brytpunkten att befinner du inom systemet och förlitar dig på systemet, om det är då du befinner, då är då du är i en farlig situation. Du måste själv kunna tänka fritt utanför systemet, vilka åtgärder är som jag måste vidta för att kunna hålla mig själv och de människor som jag bryr mig om trygga. Och då per definition så befinner du dig också utanför systemet. Men det är det, vi är så indoktrinerade och marinerade i systemet så att bara man tänker tanken av att man själv skulle befinna sig utanför systemet så finns det ett likhetstecken där med att man skulle vara kriminell. Och så är inte fallet, utan det handlar om att befinna sig utanför systemet för att kunna upprätthålla de normer och vårt sätt att leva under med de bästa möjliga förutsättningar som vi kan skapa själva. Och det är inte med hjälp från Rosenbad, det tror jag är rena rama illusioner.
Sen kan man ju, jag håller med där, sen kan man ju liksom påminna sig om att allt det här med utanförskapsområden och sånt där är ju väldigt vilseledande. Det är ett väldigt vilseledande sätt att prata. För jag menar, det var som en journalist som för något årtionde som heter Johanna Langhorst som är typisk vänsterjournalist, men hon gjorde ändå en grej som jag tyckte var intressant, och det var att hon skrev en bok eller gjorde en dokumentär, jag kommer inte riktigt ihåg vilket det var, som hette Tensta ligger mitt i Sverige. Och det är för att visa att det här liksom utanförskapet är ju eller vad säger man, det är liksom ingenting som finns på riktigt, utan det är någonting som finns i huvudet. Och någonting som man ska komma ihåg med alla de här områdena och sånt där, det är att de ligger mitt i Stockholm. Det är liksom ingenting som ligger 10 mil utanför stan liksom, och som ingen normal person besöker, utan områden där den här typen av saker händer är i allra högsta grad områden som du även kan besöka om du är en helt vanlig person. Så att det är liksom att kriminaliteten sprider sig här, det jag vill komma till, att det är inget problem som existerar utanför ordningen, utan det är allra högsta grad någonting du kan stöta på nästan precis var som helst nu för tiden. Och sen tycker jag också det är intressant det här med Sydafrika, för vi var ju där tillsammans för några år sedan, och de som bor där, som vi besökte, det vill säga boerbefolkningen, de europeisk ättade människorna där, de lever ju sina liv i en sorts konstant upprustning. De lever sina liv bakom taggtrådstängsel och strömförande stängsel och murar och vaktbolag och hundar, och folk är tungt beväpnade och har vapen som knappt svenska polisen skulle få använda. Och de lever ju hela tiden i det här liksom konstanta, den här liksom konstanta beredskapen hela tiden, att man går aldrig någonstans, man cyklar aldrig någonstans, man tar bilen om man ska någonstans. Ifall det är någon som kommer fram till bilen så finns det inte en chans att man skulle veva ner rutan och fråga vad de vill, utan man skulle bara köra därifrån direkt. Och det räddar ju väldigt många liv. Sen är det en tredje sak som jag skulle vilja gå in lite på också. Det är, vad ska man säga, det handlar ju lite om bemötandet på det här. För en sak som man också ska komma ihåg om man tittar lite mer historiskt, det är ju som du precis sa, att man har ju verkligen velat förstora upp saker åt andra hållet. Från medias sida, från deras problemformulering, så har man ju alltid velat ha det till att det är vita majoritetssvenskar som begår brott mot folk med invandrarbakgrund. Det är ju det som passar in i deras berättelse, och det är ju den verkligheten man vill ha där ute. Det är ju det man vill kunna rapportera om. Och det är därför det har gått för personer att liksom göra rena bluffar där det är rena lögner som har blivit medial verklighet fram tills att de har liksom punkterats, och det inte är något som man har helt enkelt inte kunnat fara med osanning i gällande dem längre, utan man har varit tvungen att göra avbön eller åtminstone sluta rapportera om det och sen låtsas som ingenting. Men i det här fallet så vill man ju faktiskt ändå ge läpparnas bekännelse. Och även om det bara är det, så säger det ändå någonting att man tycker sig behöva göra det. Och jag tycker att det är en annan intressant sak är att den här Paulina Neuding, som är en känd borgerlig debattör, skrev en krönika i Svenska Dagbladet för alltså bara några dagar innan det här dådet ägde rum, där hon sa att nu måste vi börja prata om rasismen mot svenskarna. Och jag tycker det är ganska, även om man kan tycka att det är senkommet, så är det ändå på något sätt välkommet, och det är betydelsefullt att i den allmänna retoriken så började, i de etablerade medieorganen, så börjar det här mer och mer vinna erkännande. Man börjar mer och mer prata om det, att man börjar liksom komma bort ifrån den här problemformuleringen att det är vita majoritetssvenskar som är jättehemska mot alla med invandrarbakgrund, och man börjar komma fram till att ja, men vänta lite nu, det kanske är många av de här minoritetsgrupperna som står för det, som är överrepresenterade när det kommer till våld mot majoritetsgruppen istället. Men om vi bara skulle dröja kvar vid det här skiftet av berättelsen eller eventuella nya sätt att prata om det. Har du några tankar om det här? Är det någonting som du har uppmärksammat?
Jag tycker man märker en retorikskiftning, en förändring i över tonfönstret, för man ska kalla för det. Och det som är så tragiskt med det, det är två saker. Det ena är ju lite vad vi var inne på förra avsnittet, över att de vänder på egen fot där de själva står, utan att ge något som helst erkännande till de människor som faktiskt har sagt de här sakerna med lite försyn. Alltså de som började prata om det här även innan vi började prata om det på 80- och 90-talet. Det finns inga ursäkter till alla människor som har blivit karaktärsmördade, som har yttrat sig kring de här sakerna, är fortfarande i stor utsträckning persona non grata. Om något om det här hade varit genuint, så borde ju de här gamla kämparna och sanningssägarna, de som har varit konträra mot tidsandan och faktiskt varnat under en tidsperiod där det faktiskt har kunnat på ett humant sätt kunna lösa det. Jag tror det finns humana sätt att lösa det här på också, till skillnad från vad etablissemangspolitikerna säger sig vilja göra med hårdare fängelsestraff. Så han säger att det är bra mycket mer humanare med att faktiskt be människor att lämna än att låsa in dem. Men det är ju de här gamla förkämparna, om något så borde de bli uppkallade till kungahuset och få sitta på middag med konungen och låta dem berätta hur deras erfarenhet har varit och hur de har blivit bemötta av samhället och vad som fick dem att rycka i varningsbromsen så tidigt som de gjorde. Och fram till dess att så sker, så tar jag alla de här Paulina Neuding och alla de andra med en nypa hycklande salt med en enorm bittersmak i munnen. Sen så tycker jag rent objektivt att det är bra att Overton-fönstret förändras, så att vi kan faktiskt börja prata om de här sakerna. Den största diskursförändringen som är viktig, det är ju att erkännandet av att det finns gruppkategoriseringar. Och det är där vårt samhälle har varit så schizofrent genom tiden, av att man har alltid erkänt våra minoriteter och pratat utifrån dem, och sen så har det aldrig existerat någonting som har hetat svensk eller liksom den vita majoritetsgruppen. Vi har aldrig existerat som en grupp inom politiken, utan de enda som har existerat som grupp, det är de olika formerna av invandrargrupperna eller våra olika minoritetsgrupper som vi har. Och så det är den första saken. Och den andra saken som jag tycker, som också är en väldigt stark bittersmak utav när man läser de här sakerna, det är att de har kommit till en punkt där verkligheten inte längre går att förneka. Och det berget som har fått de här verklighetsförnekande människorna, vilket de är mångt och mycket är, för jag är helt övertygad om att Paulina Nuding var medveten om de problemen med det här svenskhatet och våldet riktat mot svenskarna sen början av 2000-talet, då det faktiskt började ploppa upp lite vetenskapliga artiklar som berörde det här, och alla som ville lyfta på den här stenen kunde se att det förhöll sig så, och det som har kategoriserats som den nationella rörelsen eller Sverigevänliga rörelsen har slagit på stora trumman och presenterat många, dels enskilda fall men också det systematiska. Och så räcker det med att faktiskt bara lyssna på de individer som är en del av nationella rörelsen över deras egna erfarenheter från skolmiljön i de här invandrartäta områdena, över hur retoriken är mellan klasskamraterna, att ord som svennehora är ganska vanligt förekommande, men och det är aldrig spegelvänt, det är aldrig man hör insett valfri icke-vit etnisk grupp följt av hora. Det förekommer inte. Och de här människorna, de hade bara kunnat åkt ut, lyssnat på människor, knappt det, de hade inte ens behövt lyssna på människor. De hade bara kunnat åkt ut och ställt sig i en skolkorridor och tagit in det här själv. Men de valde att inte göra det för att det var opportunt, det var bekvämt att förneka verkligheten. Och nu börjar, på samma sätt som Overton-fönstret börjar förändras, så även också det här opportuna fönstret börjar förändras, tillsammans med att det empiriska underlaget är så högt, så mycket lidande som har skett genom de här årtionden med brottsoffer som aldrig hade behövt vara brottsoffer. Med, säg att vi hade haft exakt samma invandringspolitik och allting, bara att det mediala etablissemanget inte ljög om det. Bara om att man inte sa till unga tjejer att om det är lika tryggt utanför din grupp än inom din grupp. Det är inte ens det, det är ännu värre. Det mediala etablissemanget har sagt att det är tryggare utanför din grupp än inom din grupp. För de flesta våldtäkterna, de sker inte ute på gatan, de sker i hemmet. Och med sådana förvridningar av sanningen så har man indoktrinerat, man har marinerat den svenska ungdomen till att tro att Sverige är tryggt. Det är tryggt att röra sig ute. Det är tryggt att dricka sig redlös och ringa en svart taxi, bli hemkörd av någon person som du aldrig haft att göra med. Och sen så kommer det som en chock att man blir våldtagen under den färden. Vilket har varit väldigt vanligt förekommande, den formen av brottslighet. Men det är ingenting som har lyfts fram eller belyst utav exakt samma personer som nu tar det här opportuna fönstret till att ja, men nu räcker det. Det här är allvarligt. Nu måste vi prata om svenska. Ja, det är bra att vi börjar prata om det. Men vart var ni tidigare när de ni bespottade faktiskt pratade om det här? Och det kan man ju utkräva ett svar på, men framförallt så det jag vill se är ju hur förhåller sig de här människorna till de människor som de faktiskt har bespottat. Och det är där jag tycker den här stora bittersmaken finns över, okay, men var är motivbilden till varför ni skriver som ni gör? Och sen ser man det också på de policies de lägger fram som förslag, att det är ju halvmesyrer av att ja, men vi vill ge det läpparnas bekännelse att vi tar det här på allvar. Men man presenterar fram en disktrasa till husägaren som har fått hela sitt hus översköljt av en flodvåg i samband med en high tide, och säger ja, men nu ska vi skura upp det här. När i själva verket man ska in med riktigt rejäla vattenpumpar och bygga upp stora sandbarriärer för att huset inte ska flodläggas igen. Men Tuffuffe står där med den här disktrasan som har börjat lukta. Ja, det är lite så jag betraktar.
Alltså grejen är att jag brukar tänka att i politik så finns det verkligen ingen rättvisa överhuvudtaget. Och det är mer så här att ingen god gärning går ostraffad snarare än någonting annat. Så det här att folk skulle få något erkännande, folk som har blivit karaktärsmördade som var ute väldigt tidigt med det här, att de skulle få något erkännande, det håller jag för väldigt osannolikt. Utan jag tror att nu är det mer av en övergångsperiod där väldigt många av de här som förnekade problemen istället kommer stå på tur för att säga att ja, men jag har sagt det här hela tiden. Jag var med på det här och jag sa det här redan 2014 liksom. Eller, ja, precis. Jag var först liksom. Ja, ja men det är lite så det fungerar och det ligger väl lite i sakens natur att människor som lever sina liv inom media och politik, många av dem är ju tränade ut i fingerspetsen att aldrig erkänna några brister, att aldrig säga att de hade fel, att alltid vinkla allting till sin egen fördel. Lite så här sociopat-psykopat-mentalitet, men det är ju det som är det rådande och därför kommer det ju aldrig bli några ursäkter och det kommer aldrig bli några liksom att någon talar ut och säger att ja, vi hade fel, den här personen hade rätt och de var ute långt tidigare än oss, utan det håller jag för väldigt osannolikt. Utan jag tror att det bästa man kan hoppas på, och som jag hoppas på, det är ju, vad ska man kalla det, etableringen av en ny överideologi skulle man kunna kalla det. Och en överideologi är ju någonting som alla, oavsett partitillhörighet och ideologisk tillhörighet, kan enas kring. Det skulle, exempel på det är väl att man är demokrat till exempel, oavsett om man är sosse eller moderat så går man ändå med på att man är demokrat. Ett annat sånt exempel i svensk politik skulle kunna vara marknadsekonomi. Det skriver ändå alla under på i någon form. Till och med Vänsterpartiet gör ju det nu för tiden, oavsett vad man tycker i andra saker. Och det jag menar med att jag skulle vilja se upprättandet av en liknande svenskvänlig överideologi. Det vill säga att oavsett vilket parti man tillhör, om man är sverigedemokrat, moderat, vänsterpartist, miljöpartist, så måste man se den här typen av övergrepp mot svenskar som ett problem. Och det ska inte längre vara acceptabelt att skriva under på den här svenskfientliga linjen som har rått nu under väldigt lång tid. Jag tycker även att så allt det här, jag vill inte göra en Putin och liksom skippa det som ligger för handen just nu för att hoppa tillbaka jättelångt i historien på ett sätt där det nästan blir svårt att relatera till. Men det är verkligen intressant att notera att när man tittar på svensk idéhistoria från typ 60-talet och framåt så märker man linjer av en väldigt stark västfientlighet, en väldigt stark Europafientlighet som har att göra med 60-talets idéer om kolonialism och imperialism och så vidare. Det finns många kända namn, man skulle kunna nämna Jan Myrdal, Sven Lindqvist, Jean-Paul Sartre för att nämna en större europeisk idékälla. Han har ju ett känt citat där när han skrev ett förord till en av Frans Fanons böcker som var en svart antiimperialistisk, marxistisk, psykoanalytisk personlighet, eller om man ska kalla den, så att slå ihjäl en europé är att slå två flugor i en smäll, för då avskaffar både förtryckaren och den förtryckte. Kvar blir en död och en fri man. Och det är någonstans de här idéerna som har haft väldigt stor betydelse, och även om de idag inte påverkar vårt politiska klimat direkt, så är det är ändå den idéhistoriska inramningen och bakgrunden på något sätt. Och när jag tänker på sådana här saker, exempelvis som den här Mikael som bara blev ihjälskjuten på en gata av människor med invandrarbakgrund och med all sannolikhet, så bara tänker att det är på något sätt Sartres profetia och önskan som har blivit sann, som har kommit till liv och blivit kött. Ordet har blivit kött där på något sätt, att nu är de här människorna här, nu hämnas de, och man upplever det gamla oförrätter, och det är det som måste bort. Det är det här självhatet som måste bort. Det är den här acceptansen för sådana här saker, det är ursäktandet av det, det är normaliseringen av det. Att jag vet inte, ibland så här, när sådana här saker hände så frågar sig folk att men vad gjorde han för att förtjäna det? Han kanske sträckte sig efter... Nej, allt sånt där måste bara bort. Det är bara skitsnack. Det finns inget som ursäktar det här. Det finns ingenting som ska normalisera det här. Och den uppfattningen måste alla partier dela ifall det ska bli någon ordning på det här landet.
Ja, nej, jag håller med. Och det finns... Det svenska kollektiva lynnet här är lite märkligt. Dels har vi en enorm hybris av oss själva som alltifrån en moralisk stormakt, och vi anser oss vara en ganska överlägsen spelare gentemot många andra. Samtidigt som vi också har det här självföraktet utav att svenskan saknar något som helst värde i förhållande till vad som helst egentligen. Och samtidigt som vi ser det och vi erkänner andra grupper, vi förnekar vår grupp, men vi ser det fortfarande som det absolut största att någon vill bli svensk, att de ska bjudas in i den svenska gemenskapen, och det ses som någonting självklart utifrån vad vi står, att andra vill bli svenskar. Lögner som allt eftersom har tagits koll på. Och där är det samma sak med varför vi inte utvisar brottslingar är ju också det här märkliga schismen av att vi dels inte värderar oss själva speciellt högt. Jag minns att det var en somalisk våldtäktsman som hade begått ett bestialiskt våldtäkt, och åklagaren kunde ha yrkat på utvisning men valde att inte göra det för att risken för återfall i brott är lika hög i Somalia som den är om man stannar i Sverige. Men om man återfaller i Sverige så har vi ett bättre rättsordning och brottsofferskydd till att ta hand om brottsoffret än vad det är i Somalia. Så han såg det som en så här moralisk gärning av att inte yrka på utvisning. Och därmed jämställer det eventuella framtida brottsoffret med den svenska kvinnan, med den somaliska kvinnan. Och säger att det finns bättre förutsättningar för att vi ska kunna ta hand om den svenska kvinnan än vad somaliska myndigheter har att ta hand om den somaliska kvinnan. Och det är något fruktansvärt bizarrt i det här. Av en förakt mot det egna och vart... det egna ansvarsområdet sträcker sig när man pratar om det i politiska termer.
Ja, det är så himla typiskt just för Sverige också att det är inte bara politikerna som inte har någon kapacitet att tillvarata svenska intressen, utan det är så liksom, det går längre ner till och med i rättssystemet. Det här är ju bara ett utslag på en betydligt större trend som finns representerat i så många lager av det offentliga Sverige. Och det är den här totala oförmågan att se till våra egna intressen. Vilket ju då i det här fallet får som konsekvens att det verkar helt rimligt att någon här skulle behöva ta ansvar för vad den här våldtäktsmannen tar sig för istället för att bara utvisa honom.
Ja. Och det är som att det är det hemskaste som finns, att bli utslängd från landet. Att det är värre än livstidsfängelse. Och jag delar verkligen inte den synen. Jag ser det som någonting väldigt humant att komma till rätta med de här problemen. Det är ju just utvisning. Jag själv lever ju i praktiken i landsflykt från Sverige av att jag inte står ut med hur det ser ut i Sverige. Det har ju varit en germansk rättstradition sedan urminnes tider att om man inte pallar med någon i byn, man låser inte in den personen, man ber den personen dra. Finns gott om historiska sagor från vår egen historia när så har skett. Det var ju bland annat anledningen till att vikingarna upptäckte och bosatte sig på Grönland och sen sedermera upptäckte Nordamerika. Det var ju för att det var folk inte pallade med Leif Eriksson och bad han åka, vilket han också gjorde, och valde att åka västerut.
Så man skulle kunna säga att du är en samtida Leif Eriksson i den meningen att Sverige inte riktigt pallade med dig, så du var tvungen att ta ditt pick och pack och åka till Sydafrika istället.
Det beror ju på vem det är som, vilken munk det är som håller i pennan när historien tecknas ner. Ifall det var Leif Eriksson som inte pallade med islänningarna och sedermera grönlänningarna, eller ifall det var de som inte pallade med han. Och sen tror jag tror det var Leif Erikssons pappa faktiskt, kommer inte ihåg vad namnet på han, som fick lämna först Norge och sen fick lämna Island till grönan, och sen var det Leif som lämnade grönan till Amerika. Men i alla fall, och har man de här klanstrukturerna, och om man inte betraktar det som en dödsdom att lämna Sverige, vilket typ retoriken är när man pratar om det här, för att komma till rätta med en klan, det är ju inte att, för vi är så individualiserade svenskarna så vi ser inte till släkten och hur släkten tänker när de befinner sig utanför samhället. Så dialogen måste ske annorlunda. Och det är att, ja men det är inte dig som enskild förövare som höll i pistolen i det här fallet som vi kommer be lämna. Vi vill inte ha de människor som har fostrat dig, de människor som har varit med och influerat hela vägen fram till det här beslutet, att du tyckte det var en cool idé att dra pistol mot Micke och skjuta. Jag vill inte ha någon av de människorna i närheten av mig eller mina barn eller någon av som jag bryr mig om. Det är bara så här, men för den delen skulle så tycker jag inte heller att det rimligaste vore att låsa in hela den här släkten på obestämd tid i Sverige, vilket jag skulle tycka var dels jobbigt att administrera, framförallt inte för att jag bryr mig om de människorna, utan det minst smärtsamma för alla inblandade parter är bara tack, men nej tack, vi vill inte ha er här, för det här är stick i stäv mot vårt sätt att vilja leva. Det här är ett väldigt extremt exempel. Ja. Jag tycker att det här svaret jag ger nu på det här är även gångbart för de invandrare och ungdomar som kommer hit och kallar unga svenska tjejer för svennehorer eller råna våra grabbar på deras jackor eller mobiler än vad det än är. Och det är så en klan håller koll på sig själva. Det är att de vet om att ja, men, vi har koll på er. Och för alla som, och den andra delen som till den humana aspekten är ju att alla, att de här ungdomarna, de håller koll på sig, inte på grund av vad som står i svensk lagbok utan vad som sägs utav deras äldre, den här gängäldsten, den äldste i familjen eller i den strukturen de befinner sig, och om kostnaden av att när man beter sig på ett sätt som inte är i enlighet med vårt sätt att vilja leva i Sverige, ja, men det är att ni får åka härifrån. Även de som är i den cirkeln som inte var den som faktiskt utförde den självaste skänningen mot svenskarna och svenskheten. Och då kommer de strukturerna att hållas i schack på ett helt annat sätt.
Precis. Så vi kan sammanfatta med att den här typen av beteende är inte önskvärt på något sätt, men våra politiker i dagsläget kommer inte kunna göra eller inte vilja göra jättemycket åt saken, utan det blir väl samma retorik som vanligt, mer resurser till skolan, mer övervakningskameror i offentliga ytor, kanske möjligen något förlängt fängelsestraff kanske.
Ja, du försvann lite där.
Är du kvar?
Ja, jag är kvar. Nu har jag det. Ta det igen. Vad sa du?
Nej, jag tänkte att det just nu så tror jag inte det finns jättemycket kapacitet att för politiken att göra någonting egentligt åt det här problemet. Jag tror inte att de är där ännu mentalt eller opinionsmässigt. Utan jag tror att det kommer bli samma retorik som vanligt om att skolan behöver mer resurser, vi behöver fler fritidsgårdar, så kommer det låta från vänsterhåll. Från högern kommer det låta att vi behöver mer övervakningskameror, möjligen längre fängelsestraff och så vidare. Men de här riktiga, mer djupgående lösningarna, jag kan i och för sig tänka mig att SD kommer kommer kunna säga någonting som kan vara relevant där. Jag tror att de börjar närma sig att de är där, så att säga, att de är beredda att ta i de lite tuffare frågorna.
Jag tror du har lite fel där. Jag upplever...
Tror du?
Ja, tänk den här Kärrholm-moderaten. Att allting ska vara hårdare tag, det ska vara ordning och reda, fler fängelseplatser, hårdare straff, en mer fostrande skola. Alla de här sakerna är lösningar som befinner sig inom systemet. Och om man ska prata om lösningar som ligger angränsande, det är för att systemet att inse att det här problemet är så stort så vi som system inte kan lösa det. Det här måste våra medborgare lösa. Och det gör vi genom att vi tar bort nödvärnslagen. Och då måste man förstå att nödvärnslagen finns där på plats för att det inte är din rätt att försvara dig, utan det är din begränsning till att försvara dig. Det ska inte kosta på att försvara sig, att ens tänka tanken över vad riskerar jag om jag väljer att försvara mig i den här situationen. Och allt för som oftast med det svenska rättssystemet är hur det är uppbyggt är att bedömningen görs i efterhand utav våra nämndemän och domare över vad det här är ett rimligt försvar. Så man tar bort mandatet från den personen som faktiskt behöver försvara sig till att avgöra själv i stundens hetta vad är det rimliga för mig att sätta in för att hålla mig själv och de jag bryr mig om säker. Så jag tror att det är liksom där någonstans man ska börja arbeta och sen börja uppmuntra bildandet av medborgargarden, grannsamverkan. Man bör kolla över vapenlagstiftningen, att det inte bara handlar om jägarexamen och sportskytte utan en vapenlagstiftning som tillåter självförsvar. Och alla de här sakerna, det är någonstans när de här politiska partierna, Sverigedemokraterna eller vilka det än må vara, så när de börjar lyfta över ja, men hur kan vi komma till rätta med problemet och inse att det är systemet som är problemet. Och inte komma med mer starka systemlösningar som kommer innebära utökade polisbefogenheter. Vilket i realiteten kommer betyda en mer utbredd anarkotyranni över att de här polisiära resurserna sätts in där det är smidigt. Vilket är mot svenskarna som respekterar lagar och regler och bryr sig om vad polisen säger. Och även fast man inför de här visitationszonerna i utanförskapsområdena. Vi som har varit med och haft med svensk polis att göra under en längre tid vet att de tar i med stålhandskarna när de har med svenska ungdomar att göra för att det inte kommer ske någon backlash från medialt håll och det kommer inte ske någon större backlash i form av deras arbetsmiljö med att hantera packet i utanförskapsområdet. Och man ser det hela tiden med läckta videos när invandrarungdomar själva har filmat enskilda polismän i uniform i deras yrkesutövning. Slänga världens mest otänkbara förolämpningar mot den här polisen och han bara står och sväljer. Han bara står och sväljer. Och om det hade varit inte någon gangster, och det är ju sådana här gangster, det är ju som ingen skillnad på de gangsterna som står och spottar ut sig de här okvärdighetshorden mot polisen som sköt Mikael. Det är ju samma form av typer, vilket också är handlingsförlamande för den svenska polisen att de inte tar i tur med dem med buset så att säga på samma sätt som de skulle ta i tur med en svensk ungdom från Danderyd som stod och var uppkäftig mot polisen. Det skulle vara okej, ja men nu räcker det. Så hade man brottat ner och slängt in han i bilen och låtit han sova av sig ruset i arresten och sen släppt ut han och sen hade det varit lugnt. Men gör de det mot de här på grund av samma anledning som jag pratade om tidigare, på grund av de klanstrukturella strukturerna som är på plats, att ett slag mot en av dem är inte bara ett slag mot den enskilda utan det är mot hela det utanförskapsområdet, det parallella samhället. Och vilket i förlängningen kommer att innebära att det blir en eskalationstrappa. Att, ja, men ska du in och gripa någon i ett utanförskapsområde? Ja, men, och här är vi redan, så jag pratar inte om något framtidsscenario. Ja, då är det en polisbil som åker in. Vilket hade räckt fall hade varit att de ska in och gripa någon i Danderyd eller Östermalm eller något sånt där. Så då åker de in med en polisbil för de med de två poliserna som ska gripa eller ta in den misstänkta eller höra eller se vad som är. Och sen måste det in en till polisbil för att hålla koll på polisbilen som står där obemannad annars när de två polismännen ska gå in och gripa någon. För annars är däcken sönderskurna eller sönderslagen eller sånt där. Och alla de här barriärerna gör att det är ett helt annat handlingsklimat från polisen mot de här invandrargängen än vad det är från polisen mot de delen av medborgarna, svenskarna, som faktiskt lyssnar på vad polisen har att säga, som inte hela tiden sätter sig på tvären. Så jag ser faktiskt på oro med en utveckling där systemet nästan typ använder de här hemska brotten mot svenskarna som en förevändning av att buffa upp sig själva på steroider. Och det jag tror vi kommer få se mer utav när det här systemet blir mer steroid, blir mer som det kanske är i Frankrike eller i vissa delstater i Amerika, med en starkare polisiär närvaro, starkare beväpning, större befogenheter, är att vi kommer få se mer utav det vi redan ser. Alltså, anarkotyranniska åtgärder. Att man tar hela tiden den lätta vägen. När pensionärer demonstrerar mot covid-restriktionerna så ser vi helt andra former av polisiära åtgärder än när det är stök i utanförskapsområdena.
Exakt. Det är inget nytt att man använder kriser eller våldseskalering i samhället eller så för att just utöka den offentliga makten. Men ändå att det blir så att man inte kommer åt de som man borde komma åt, utan att man istället riktar fokus åt andra håll. Och det är just därför som det här anarkotyranni-begreppet har blivit så relevant under de senaste åren, för att det beskriver så väl vad det är som händer här.
Ja, man ser på bara svenska etablissemanget över hur de betraktade med förskräckning över situationen med Kyle Rittenhouse i Amerika.
Exakt. Det är ett väldigt bra exempel att de där, ja, hur lätt det var för dem att ta ställning för de där vidriga vänstermupparna som ju i sin tur då var dömda för flertalet olika grova brott och som hade anfallit honom då, sen fick stryka på foten när han utövade sin rätt till nödvärn.
Och ja, om vi öppnar upp för en rätt att försvara oss i Sverige, så tror jag att mycket av de här problemen kommer lösa sig själv.
Ja, kanske. Jag tror nog mer på de strukturella. Tyvärr, jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att det kommer bli mer som i Sydafrika.
Nej, men man måste tänka på svensken som den här laglydiga medborgaren. Att varför det är lätt för polisen att arbeta i svenska medborgare är för att vi har den här respekten för våldsmonopolet som auktoritet och att man ska göra som man blir tillsagd. Och när det blir tillåtet för de svenskarna att man inte behöver riskera backlashen från våldsmonopolet för att du faktiskt försvarar dig mot de här invandrargängen, så tror jag att man skulle få se på ett försvar som faktiskt balanserade ner den här våldseskaleringen som vi ser. Men det är min tagning bara. Jag lämnar upp.
Tyvärr, jag är ledsen, med att man hade ju kunnat hoppas det, men jag tror tyvärr bara att det kommer bli den här situationen av paranoia och undvikande som jag tycker präglar Sydafrika väldigt mycket. Du bor i ditt gated community, du kör din bil vart du än ska. Om du liksom stannar vid ett rödljus och tittar du dig oroligt kring ifall någon kommer närma sig bilen. Liksom. Jag tror mer på det tyvärr, att vi kommer få gå in i den här, liksom, vad ska man säga, den här paranoida beredskapen som man ständigt tvingas leva i där, eftersom det verkligen, alltså bokstavligt, lurar faror vid varje hörn så fort du går utanför ditt lilla område. Ifall det inte blir någon mer genomgripande, liksom systemisk förändring. Jag tror tyvärr inte jättemycket på det individuella initiativet. Och inte i en stor skala i alla fall. Det är klart, det kan funka jättebra för vissa som kanske bor lite längre ut på landet och sånt där. Men det är liksom ingen lösning på det stora hela, utan det är mer en tillfällig lösning som kan hjälpa somliga, men det är inte det som kommer att lösa problemet. Det tror jag verkligen inte.
Nej, det är ju där att hjälpa somliga. Man får ju se till att man tillhör den gruppen av somliga. För jag delar ju den analysen. Alltså, vi är i nuvarande system, det är det vi måste förhålla oss till. Och vi är inte tillräckligt starka för att hantera den situationen som vi är i. Definitivt inte med nuvarande politiska styrning. Och då måste man arbeta därefter och förflytta sig på ett sätt som är gynnsamt för en själv. Att sparka in öppna dörrar, men att inte bosätta sig i Skärholmen och kanske inte i den grannliggande tunnelbanestationen heller.
Nej, precis.
Och i samband med det också... sista avslutningsord. Att man också i samband med det ser till att man har ett bra socialt skyddsnät som finns där att fånga upp fall man hamnar i problem. Och då menar jag inte bara i sådana här former med legister, utan bara rent generellt att man försöker att organisera sitt liv så att man har ett bra socialt skyddsnät oavsett vad som händer. För man blir sjuk eller för man blir arbetslös, och att sluta tänka att jag är en individ och systemet finns här för att fånga upp mig. Det gör det inte.
Nej, och framförallt att tänka att du behöver inte stå ensam i saker. Vi är så vana vid att man ska stå själv i allting. Till exempel att om man... nu tappar jag tråden lite, men allting är så individualiserat i det här landet. Man är alltid van vid att man ska stå själv i allting. Man får aldrig ta hjälp av någon. För om barn hamnar i trångmål så ska inte föräldrarna hjälpa till, utan man ska alltid klara allting själv och sådär. Men så behöver det faktiskt inte vara. Det finns liksom ingen... Det är inte förankrat bortom tid och rum att det måste vara på det sättet.
Nej. Ska vi låta det vara avslutningsordet och lämna med en uppmaning att vill ni vara med och stötta, så se till att bli prenumerant på antonstigemark.substack.com eller jonasnilsson.substack.com, så är ni också med och bidrar till både den här podden men också till Antons egna skriverier och mina skriverier.